This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är måndag, det är den sista dagen i september innan den så kallade officiella höstmånaden drar igång oktober, och med den så drar ju även slutjakten på igång när det gäller allsvenskan, både när det gäller att vinna guld och att få kvala och hänga kvar och allt sånt där, så att liksom varje match betyder otroligt mycket, eller hur Henrik?
Verkligen så. Det jag tänkte på igår, det är att jag såg en del på fritids-VM. Och så såg jag hon, Angelica Bengtsson, som hoppade.
Just det, hon lånade stavar hade sig.
Ja, nej men hon bröt ju staven i, var det tredje försöket på 4,80.
Ja, okej.
Hon sa att hon hade drömt om att bryta staven också. Det var ju en konstig grej. Ja, okay. Men nu gjorde hon det. Och fick låna någon stav och klarade och hoppade över 4,80. Och då känner jag, det är lite som Sundsvall ändå. Du vet, de är på G, de har gjort det jättebra, och sen fallerar totalt i år, bryter staven då, tappar alla spelare, får låna in en massa märkliga grejer, och nu får de Tony G här och han är på väg att göra mirakel. Men vi börjar inte där.
Ja, vi börjar ju i Göteborg såklart, där det ju då var derby i helgen. Och det fick mig att reflektera, tänka lite grann kring fotbollen i Göteborg. Alltså, jag kommer från Göteborg, jag bodde mina 30 första år i Göteborg. Jag har gått otroligt mycket på fotboll där såklart. Jag har varit på otroligt många derbyn. Minns ju de här megaderbyna på Nya Ullevi, alltså stora Nya Ullevi. När det var IFK Göteborg mot Örgryte inför 32 000 åskådare där i början av 90-talet med Afonso och alla de här. När ÖIS var rätt bra dessutom och så. Och så kommer jag tänka lite grann på Sonny Karlsson då, sportchef i Häcken va. Som var här och surrade lite grann och som ibland med oregelbundna mellanrum brusar upp emot den mediala bevakningen kring fotbollen i Göteborg. Och man kan sitta sådär lite snett utifrån och garva ungefär lika snett och tänka att nej, han bara vevar och härjar och de sitter där på Hisingen och är sura. Så man har en poäng. Därför den mediala dramaturgin i Göteborg handlar nästan uteslutande om IFK Göteborg. Det är en otrolig slagsida på IFK Göteborg. Nästan så att man sitter och du vet, kollar, läser, följer och tänker, men vad fan håller de på med? Driver de med det här? Och det här gör ju att andra lag blir lidande, vilket gör att derbyna tappar. När vi var på Kamratgården och träffade den annars otroligt förtjusande Max Marcus, kommer ett avsnitt i veckan va?
Så är det, onsdag.
Så pratade han också om det och log lite sådär lätt överlägset men ändå innerligt sådär. Han är ju liksom en generös och varmhjärtad person, men ändå åt att, ja men det är ju inget derby mot Häcken, det är ju ingen match som vi bryr oss speciellt mycket om, utan det är AIK och andra lag som är rivaler och sånt där. Och det där är lite tröttsamt tycker jag. Jag tycker att man bör ta alla matcher när det är lag från samma städer på ett större allvar, och där har även den mediala dramaturgin spelar in. Nu fick man ju ändå 13-5 på läktarna, vilket då är att betrakta som relativt bra, men det är ändå lite grann derby som Gud glömde IFK Häcken, och det är lite trist. Bara också värt att notera där innan vi kastar oss över derbymatchen, det är ju att den här villkorstappande diskussionen har kommit igång igen efter en del halvmärkliga beslut av polisen, vilket då manifesterades av fansen i framförallt hos IFK Göteborg som inte var med de första 10 minuterna och visar på, vi har tryckt på det förut men det är värt att notera igen. den oerhört fundamentala betydelsen för svensk fotboll när det gäller svenska fans. De är liksom den så kallade kronan på verket när det gäller fotbollen i Sverige, som jag ser det.
Ja, jag håller verkligen med dig, och det var en 10 minuters tyst protest där. De sprang in på läktaren efter 10 minuter, och det här är ju lite av en, jag ska inte kalla det återvändsgränd, men det man läser och det man hör just nu, det är att man har försökt föra samtal med polisen från alla möjliga olika håll. Men de viker sig inte, utan de fortsätter på den inslagna vägen, och vi får ju se nedskärningar på ganska många ställen. Djurgården, Hammarby, jag tror att Sundsvall fick något OH-förbud här igen. Och det, nej, det har varit protester under helgen, men ja, det känns som att polisen, man blir lite uppgiven ändå. De kommer gå segrande ur det här. Det är så det kommer vara.
Jag är ju en polisvurmare. Jag har stor respekt för svensk polis. Men här har de hamnat i någon sorts jävla loop bara. Man måste ur den här skiten. Man måste bryta den här fixeringen via att hänga upp sig på flaggor och avskiljningar och arenor och stänga av för fans. Det måste få ett slut. Fattar du eller? Det finns viktigare saker att ägna sig åt.
Ja, men det håller jag med om, verkligen. Men ska vi ta matchen eller?
Vi tar den, jag tyckte att det var en bitvis riktigt bra match. Första 10 var väl rätt bedrövliga.
Sen så det var underhållande 0-0.
Ja, absolut, högt tempo, hyfsat bra passningsspel och en hel del målchanser, bra försvarsspel hos båda lagen, bra målvaktsspel, vilket gjorde att det då blev 0-0, och det är också värt att titta på såklart, och inte bara hur anfallare och sådär. Så det var en hyfsat bra match, och för oss som älskar suveränt försvarsspel så fick vi det. Intressant tycker jag, värt att notera direkt, är Sebastian Eriksson som dominerar bara den här spelen.
Var han mittback nu eller vad hände?
Han gick raka vägen in och var mittback, och han stod ju där som en jävla Baresi, du vet, som att han aldrig hade gjort annat. Stod och pekade och serverade och passade och såg till att unge Emil Holm, såg ni unge Emil Holm igår i IFK Göteborg? Ännu en av de här laxarna som simmar, du vet, med de här ungdomsleden som de bara slussar upp dörrarna för IFK Göteborg. Och inte bara det att de plockar fram unga bra spelare, de är mer än bra, de tar för sig, de hetsar publiken, men du vet, de tar för sig, tar plats på ett naturligt och begåvat sätt. Jag tror att Sebastian Eriksson gjorde Emil Holm så pass bra att han var en av de bästa på planen igår faktiskt, unga. Jag tror han är 19 bass bara.
Ja, precis, han är född 13 maj 2000. Han fick lira högerback i den här matchen, va?
Exakt så.
Och är 191 cm lång. Ja. Jag vet inte om högerback är hans riktiga position. Det känns mer som en mittback när man är så pass stor. Men är han så pass stor och bra som han visade sig vara i den här matchen, så finns det ju någonting där. Född 2000, det känns som att de har en gyllene generation. Kan väl komma tillbaka till Emil Holm?
Ja, okay.
Tycker jag. Så att, det är ju speciellt ett läge som jag vill prata om.
Mm. Men jag tycker bara kort man kan säga det just när det gäller Sebastian Eriksson. Han är ju bra, men och sen är han ju just den här rutinerade spelaren som, och det är ju också Poja som ska ha cred för det, som gör det här draget. Emil Holm går in, ung högerback. Vad gör vi då? Vi sätter en, du vet, vår mest erfarna rutinerade spelare bredvid honom i backlinjen, nämligen Sebastian Eriksson, vilket gör att då Emil Holm känner sig trygg och kan blomma ut så pass bra. Det är också det Erikssons förtjänst i stora delar. Men de gör det riktigt jävla bra. Matchen då?
Ja.
Såg ju som sagt stabbigt ut första 10, sen så tar Blåvitt över grann i första halvlek tycker jag. Och är väl det något bättre laget, skapar en del chanser och men båda målvakterna bra också. När det gäller målchanserna så har ju även Paulinho ett friläge där vår grekiske vän, som jag vet att du vurmar lite grann för, tycker vi talat lite för lite om i något tillfälle, nämnde du. Blåvitts målvakt som gör en bra räddning där.
Nej, men jag älskar den typen av utrustningar som han gör när han mosar Paulinho. Han tar både boll och spelare. Vi som har spelat själva, vi vet ju hur skönt det är när man får in en riktigt bra tackling, när man känner att nu är jag på boll först och sen så kommer spelaren efteråt. Det är inte speciellt fult, blir liksom ingenting, utan det är bara en riktigt bra tackling.
Finns det dock ett vedervärdigt skrämmande exempel från VM 1982 när Schumacher knockar Battiston, fransk försvarare som kommer fri, så han blir medvetslös och får inte ens en frispark med sig, fransman.
Ja, men det...
De bara utan honom på bord medvetslös. Ja, gå vidare.
Ja, Paulinho kunde ju resa sig i alla fall.
Ja, det är riktigt.
Men han var ju faktiskt nerplockad av Emil Holm i den här matchen. Ska jag ta det då, det läget jag vill prata om? För det är ju Da Graça. När han ska ha rött i matchen, det är väl en hörna där Blåvitt har flyttat upp hela laget förutom Anestis. Du vet ju, de flesta lagen brukar ju liksom lämna en anfallare och uppe vid mittlinjen, och då lämnar vi en mittback också, eller en ytterback eller någon snabb jäkel på hörner. Mm. Det är ju alltid en spelare som står kvar. Men nu av någon anledning så är ju alla blåvita spelare vid straffområdet. Det är tre utanför, en ute vid hörnläggan och resten in i straffområdet. Bollen går in, den landar till slut utanför straffområdet, just vid Emil Holm, som försöker dribbla istället för att skjuta, dribbla som siste man, ja, vid Häckens straffområde. Det får man inte göra. Och det är Iran Dust som snor den, och Dagrasa som får springa i kapp, men han tänker att så här, men jag kapar honom innan, jag tar den här. Man tror att det är rött, men det blir inte rött, utan det är gult kort efteråt. Jättebra match av Emil Holm, men sätta laget i ett sånt läge när man vet att Häcken är bland de bästa kontringslagen och bland de snabbaste, det var för dåligt. Däremot, Bojan Pancic måste man ändå hylla här. Han erkänner ju efter matchen att det var ett misstag.
Ja, men vi har ju varit väldigt kritiska med all rätt, hävdar jag ju fortfarande, mot domarna. Vi kommer vara som en sån här röd bakteriestinn-tråd genom den här sändningen också, tror jag. Att det kommer vara en del av domarna, eftersom det var fotbollens säsongen har handlat väldigt mycket om. Men det här gör han ju bra ändå då, Pandic. Han gör ju ett misstag. Det ska ju vara rött kort med tanke på att det är väl friläggsutvisning där, va? Han har ingen annan bakom sig där. Eller?
Nej, men precis, han väljer ju att visa fördel. Och ja, som jag förstår det, så när man visar fördel så kan det sen inte bli rött. Någon sjuk jävla regel som har kommit här. Utan då blir det gult istället. Och han sa ju det efteråt, så här, jag skulle inte visa ett fördel, jag skulle tagit rött direkt.
Ja, men han är konkret, det är inte bara det att han försöker liksom, att man får, du vet, en journalist får tolka det som att han har gjort fel, utan han säger rent ut till enligt fotbollskanalen i alla fall: det som har skett idag är ett felbeslut från min sida.
Ja.
Och det tycker jag är jävligt hedervärt. Allting mattas ju av. Man kan fortfarande vara besviken och upprörd och bli liksom sitta. Men du vet, när någon ändå ställer sig rent upp och säger, framförallt i en domarvärld där väldigt få ställer sig upp och ber om ursäkt när de gjort fel, så står han för det. Det blev fel. Då rinner mycket av ilskan av. Det är jävligt effektivt och bra gjort, tycker jag, av honom. Mm. Det får vi ge honom.
Det är ju en tacksam och otacksam uppgift att döma derbyn. För det händer ju ofta mycket. Det är ju liksom såna här situationer. Det är en del straffsituationer också i matchen där Blåvitt ropar på straff. Och Poja Ashbagi är ju inte helt nöjd med domare Pancic där heller. Vi har ju snackat, precis som du säger, mycket om domarnas insats. Vi kommer göra det här avsnittet också, för det finns en hel del märkliga beslut. Men vad tycker du där? Vibe, ska han ha straff eller knä mot knä? Faller lite enkelt.
Nej, jag,
va?
Tycker, ja, det har också varit en snackis mycket det där, att spelare som förstärker mycket. Vi hade Goitom för någon omgång sen i veckan här. Alltså att det blir lite grann, okej, händelsen möjligen är straff, men när någon förstärker så mycket så blir det nästan som att det väger upp det som kanske möjligen då var en förseelse. Mm. Det här är en 50-50-läge. Mm. Sen kan jag håller inte med dig om att, ja, men det är klart att det är tufft att göra, men alltså som domare, så på den här nivån så måste man ju älska när man går igenom sitt schema och kollar, shit fan, i slutet av september har Blåvitt Häcken, underbart.
Ja, men det är ju,
du kan ju fan inte gå in och vara rädd för den grejen.
Nej, men det tror jag inte att han är. Jag tror att de njuter av det.
Ja, det måste de ju göra. Och då måste de även palla på att det är liksom ett annat typ av tryck. Även om det inte är som på 2002-talet då, när det är, du vet, 32 000 och det är knappt i hälften av det. Men ändå, hedra av honom att han erkänner att han gjorde fel där. Och när det gäller straffen på Vibe så tycker jag nog ändå det är ett 50-50-läge liksom. I andra halvlek så tycker jag Blåvitt är mycket bättre i stora delar. Häcken har sist en kvart precis mot slutet av halvleken och matchen. Annars så kändes det tidigt där som att nej, men det här blir nog fan 0-0, och det blev det ju.
Ja, jag tycker vi ska lyfta Anestis i målet ändå. Han gör ett par bra räddningar. Jag tycker även Yusuf är bra igen ihop med Erling Mark på mitten. Annars så är det lite för dålig kvalitet faktiskt i de riktigt avgörande situationerna. Kommer till många så här, nästan lägen, skott utifrån. Det är något skott i ribban som Ayesh har och sådär. Ekpol har också något skott utifrån. Annars är det liksom svagare offensiva slutprodukter, tycker jag. Där backlinjerna ändå gör det bra. I Häcken så tycker jag att Ekpola är bra. Jag tycker Rasmus Lindgren är bra. Även unga Gustav Berggren på mitten i Häcken bra. Och sen Abrahamsson såklart i målen. Så att ja. Jag hade ändå, det hade varit kul att se om det hade blivit något mål i matchen. Var liksom, vad hade skett då? Hade det blivit ännu galnare? För matchen var ju ändå rolig att kolla på.
En person som har tackat nej till podden, inte väldigt få, det är ju då Andreas Mörkret Alm. Visst känns det som att han tackar nej därför att han har ett mörker, och kommer man åt den knappen så vet man aldrig hur det slutar.
Ja.
Kan man säga så? Han skulle ju hålla presskonferens ihop med Poja, som då lagen säger att, eller lagen, men det är alltid så att de kommer ut tränarna efter. Han dök ju inte upp.
Vad var han då?
Ja, han var ju in hos domarna. Vad stor han är ändå. Han går in och snackar med domarna istället, du vet. Han vet ju såklart om, för han har gjort det 100 gånger, att nu är det presskonferens. Det skiter ju jag går inte till domarna. Så har han en egen presskonferens efteråt där han då berättar vadå? Att han har varit in hos domarna. Stor han är ändå.
Jag ser här nu. Jag behöver inte mejla någon domare den här gången, för vi hade jävligt bra dialog.
Ja.
Och man vill, så... där vill man ju vara en fluga på väggen. Ja. I domarrummet med Andreas Alm, och han känner att så här, nej, jag orkar inte mejla den här gången. Nu går jag bara rätt in. Rätt in till Pancic bara.
Så här säger han enligt fotbollskanalen. Där vi är som sämst, där jag är som sämst, det är när man kastar något ord till fjärdedomaren. Det har vi att jobba med. Men när det kommer till skrivbordet och har en dialog, där är vi jävligt bra. Där är vi bäst i Sverige. Vad fan är det? Det är jättekonstigt kommentar.
Sen fortsätter jag. Det skulle jag nästan få årets tränare av domarna för.
Vad menar han?
Vad fan
han?
Är det?
Men det är att han sitter hemma.
Det här är mörkret alltså.
Ja, men då sitter han alltså på kvällarna hemma och mejlar domarna och tycker att han gör det jävligt bra. Att han formulerar sig väldigt bra om det och berättar om detta i en intervju. Vad är sjukast på den kartan?
Jag träffade ju, vet hon, Malin, presschefen där nere hos Häcken. Och då sa jag det, vad är problemet man? Varför vill han inte göra livepod eller poddar? Då sa hon det, nej jag vet inte riktigt. Men säg att det är en livepod, då kommer han. Så nästa gång vi åker ner, okay. Då säger vi bara, det är livepod nu.
Okej, okay. Jag älskar ju Alma, jag har stor respekt för honom, det är ju en grubblare.
Ja, men verkligen.
Det är en stor grubblare alltså.
Det är därför vi vill ha honom, det är ju liksom han och Norling som är bara så här, fan släpp in oss.
Ja.
Låt oss picka på den här lilla hjärnan så kommer det komma ut magi. Matchen i sig då?
Ja,
då säger han så här, tabellmässigt iskallt men bra derby. Bra fart, bra kamp och fina prestationer.
Ja.
Båda lagen visar kvaliteter, det som görs, det blir 0-0. Det som det är, matchen är bättre än resultatet. Matchen är bättre än ingenmanslandet. Vi får slåss med Göteborg om att bli bäst i stan och det blir några platser bakom Stockholmslagen.
Ja.
Han kan liksom, det är fyra rader och det säger väl det mesta om exakt vad det här derbyt var och vad Blåvitt och Häcken är just nu och vad de får fokusera på.
Inte heller Poja är ju nöjd med domarna, om det då var en situation där han säger så här att han tycker att de borde haft en straff. Och sen säger han en intressant sak som är liksom ett subtilt sätt att otroligt mycket kritisera då. Det är inte bara det att domarna dömer åt Häcken, det är väl dåligt åt båda håll överlag, slutsidan. Det är ganska vasst faktiskt.
Ja, men det är så det är. Det är liksom, det är väl inte mycket mer att säga egentligen.
Men är det okej då, menar du, att bara för att det är dåligt åt båda håll, då är det liksom jämlikt och därför ska vi köpa det eller?
Nej, jag tycker inte vi ska köpa det, men det är ju så det har varit hela säsongen. Det är väl någon form av, jag vet inte om det är generationsväxling bland domarna där de ska lära sig eller vad det nu kan vara. Det är bara så det är. Liksom.
Ja, okay.
Det känns som att det är rätt så lika för alla lag någonstans, för alla klagar
ju. Det blir lika pissigt för alla.
Men du, nästa gång vi får se Göteborg möta Häcken, är det så då att det kan vara så att de heter Volvo IFK Göteborg?
Exakt.
Så Svennis ville.
Just det, Sven-Göran Eriksson ut och kör en liten skön grej i fotbolls...
Eller vad
i
någon, är det?
I en intervju. Det är väl podden Gottena som han säger att han tycker att de kan kalla sig för Volvo IFK Göteborg, va?
Ja, det är så konstigt.
Han pratar om att man ska inte sälja. Han är kritisk till att Benjamin Nygren såldes till Belgien exempelvis. Han tycker att det har gått lite för snabbt och att det är en lite för dålig klubb.
Där som jag fick nu breaking news är, medan du pratade om matchen, är att Blåvitt bötfälls efter Nygren-försäljningen. Och agenten stängs av i ett år.
Vilken agent har han?
Det är Dennis Celibic som stängs av.
Okay.
Och Göteborg får böta 350 000 kronor. Och det... Ja
då...
det är så det är. Men jag tror att det handlar om att han är under 18, va? Och att man inte får inte representera honom då. I samband med en övergång.
Vad han menar då kort, det handlar ju om pengarna. Istället för att behöva sälja spelare till Belgien så skulle man kunna dra in pengar genom att byta namn på klubben, kalla dem för Volvo IFK Göteborg eller IFK Göteborg Volvo, och att de äger och citat tar hand om hela skiten, slutcitat.
Ja, ska vi dra lite silly på Häcken?
Vi har ju vår vän där, tredje målvakten, va, som inte kommer att spela många minuter, men han har ju fått ett nytt kontrakt.
Kristoffer Källqvist, 36 år bara. Ja. Jag trodde han var äldre.
Ja. Och det baserar du på exakt vad?
Hans uppenbarelse.
Ja, det är riktigt. Han ser...
när jag var på Bravida Academy, eller vad det heter, Goti Academy heter det.
Ja.
Tennisplanen där.
Ja.
Så såg han äldre ut bara i sin uppenbarelse.
Ja, okej. Okay. Men han är nog nöjd med det då. Att han är ju, men han kommer väl glida över från med tredje målvakt till målvaktstränare.
Ja, förlänger kontraktet över nästa säsong också.
Ja. Och sen så kan vi säga då, som vi varit inne på, Anestis duktiga grekiska målvakten är nära att förlänga med IFK Göteborg. Hur viktigt tror du att det är?
Ja, men det är ju superviktigt. Det har ju verkligen varit en väldigt, väldigt bra värvning. Där han egentligen skulle till en annan klubb, kommer du ihåg vilken från början?
Nej, inte så här på den så kallade raka armen.
Nej, men det var ju Djurgården.
Just det,
där,
så var det.
Man till och med typ hade fotat honom och allting klart.
Mm.
Sista undersökningen av hans knä visade ju att det var något problem med det. Dock verkar ju som att han har fått ordning på det, han och Göteborg. Och han är ju bara 28 år. Mm. Säger att han vill stanna ytterligare 2-3 år till. Kommer du ihåg vad han sa också i början av säsongen när vi satt och skrattade åt att han sa att jag vill komma topp 3 med Göteborg?
Jag vet inte om jag skrattade åt det, men...
Nej, men det gjorde man ju lite ändå.
Ja, och nu är de inte så långt borta.
Nej, inte så långt borta. Men ändå intressant och... Och se hans utveckling tycker jag här i Göteborg.
Vi tar oss vidare från den matchen där. Kan vi notera bara att Tobias Hanna hyllar Totti.
Älskar Tobias Hanna.
Ja. Han var inte så jättebra igår dock.
Nej, men det är ju, han får spela på mycket olika positioner tycker jag.
Det är sant.
Nu på någon form av ytterkant igen. Liksom. Så att sätta honom på en och samma position. Men... Han är ju, alltså Göteborgs offensiva fyra, lite besviken på den igår med Sana, Karasvili, Ayers och Söder. Man ska, med den liksom kraften framåt, ska man kunna göra något mål. De är bra på mycket, men sista slutprodukten var sådär.
Har ni inte lyssnat på det än så gå in och gör det avsnittet med Tobias Sana som vi publicerade för någon vecka sedan. Där kan ni gå in och kolla i biblioteket. Vi tar oss till Mellansverige, snedstreck Norrland, nämligen GIF Sundsvall Sirius.
Giffen lever.
Giffen lever.
Så du hela upp igår på Instagram.
Oh, ja.
På Giffen.
Ja.
Fan, jag älskar den som maskot. Det är den bästa maskoten.
Men det är så jävla... Ja, den är fin. Det, men det som är roligt med Tony Gustafsson, det är ju att alla vet att han har varit i USA och vad liksom, vad amerikansk idrottskultur, vilka typer av människor det är som lyckas där. Det är en viss typ av människor och det är så kul att se att det här ger effekt även, du vet, i Sundsvall som är rätt långt bort med all respekt från, du vet, amerikansk idrottskultur. En ångestmatch mot Sirius.
På tal om Tony Tiger,
ja.
Så det han körde dubbla dunvästar igår. Eller dunjackor.
Ja, det var ju han, det förvånar ju ingen alltså.
Och tofsen.
Han känns som gränsfall till fullständigt galen, Tony Gustafsson.
Jag älskar Tony Gustafsson.
Det är ju en, alltså du vet, det är en stor, man vann ju förra matchen mot Kalmar borta, va?
Ja.
Det
är otroligt, man har alltså vunnit två matcher på hela säsongen och så kommer Tony Tiger in och så tar man två raka helt plötsligt.
Ja.
Från ingenstans.
Snack om att få en så kallad Tony Gustafsson-effekt. Det har pratats mycket om Mellberg, Helsingborg och vad som händer och en del andra ställen och sådär. Men här kan vi verkligen snacka om en tränareffekt. Och inte bara det att man vann mot Kalmar och vinner nu, utan man hamnar i underläge här också. Sent leder Sirius ända in i sista 5-6 minuterna. Men då lyckas man vända genom att göra två mål på en minut. Batanero först och sen Eriksson på någon form av retur där. Och vinner då med 2-1. Vi har ju skrivit av Sundsvall. Vad tänker du kring de här två segrarna? Och vad det är framförallt då, som jag brukar säga, nästa match är alltid viktigast. Vad händer nu med Sundsvall?
Nej, men alltså, det är ju tufft schema måste man ändå säga som de har kvar. De har ju Norrköping hemma nu på lördag. Sen har de AFC borta, Helsingborg hemma och avslutar AIK borta. Tar man AFC borta och tar man Helsingborg hemma, då tror jag man klarar sig.
Mm.
Då tror jag man undviker kval till och med. Att det blir Östersund eller Sirius som får kvala. För jag tror att Falkenberg och AFC kan vi nog... Ja, men säga tack och hej då till.
Blir det staty då på torget?
Nej, det blir det väl inte. Men de kanske förlänger med honom. Eller något sånt där. För han har väl bara det här hösten ut.
Mm.
Men tänk att de lyckas sno poängen redan av Norrköping nästa omgång. Norrköping som går urstarkt just nu. Det skulle vara... Nej, det är som jag sa. Det kändes som att de bröt staven där i somras. När de tappade... Mike Sema och Eskelinen och Hallenius. Men nu på något jävla konstigt sätt reser sig. Men vad tycker du om matchen?
Ja, men de gör ju, det är ju framförallt första kvarten, så ser man ju hur mycket det betyder. De har ju kraftsamlat upp i Sundsvall, de brukar inte ha så mycket folk på läktarna där, och framförallt inte när det går dåligt. Nu har det ändå, det var ju i alla fall sålda då, nästan närmare 6000. Så att det var ju en kraftsamling, det var lite nu eller aldrig känsla, och den första kvarten syntes ju det såg ju skitarrigt ut och dåligt spel. Sen så långsamt växte de in i det. Sirius gör det ju relativt bra, krigar på, stretar emot och tar då också ledningen efter ungefär 10 minuter in i andra halvlek när man gör 1-0. Och då känns det ju som att den där jävla Tony Gustafsson-effekten var ju väldigt långt borta.
Ja, men de trycker ändå på, tycker jag, efter det. Och liksom verkligen gå för det. Sen så att det ska liksom gå till 84 och 85 innan man vänder det. Mm. Det visar ju ändå på någon form av styrka mentalt i gruppen. Att man liksom går för det och tror på det hela tiden. Och att man krigar verkligen in i det sista. Men man får ju 1-1 efter straff. Ja. Och är det straff? Han försöker ju liksom flytta armen innanför kroppen. Jag fattar helt ärligt inte de där straffregeln i det
hans regel.
Läget. Ja, ja, men exakt.
Nej, men nej, det är väl ingen regel. Det är väl en bedömning, va? Det är väl domaren som kan känna bara med magen att är det straff eller inte. Det finns väl ingen regel.
Nej, men det har ju ändrat den nu under sommaren på något konstigt. Jag försökte inläsa, men jag fattade inte heller det. Det är ju, de försökte förklara det i Simons studien igår också, men det var nej. Daniel Jarl i alla fall som tar med armen sa så här i Simon intervju. Domaren säger att jag drar armen mot bollen, men jag gör ju tvärtom, säger Jarl till Simon. Och det ser man verkligen på bilderna, att han försöker liksom gömma den bakom ryggen. Även Allbåge var lack på Twitter.
Ja, jag
twittrade
det
om det och var in och svarade sådär att ja. Men det var,
det var en liknande situation i Eskilstuna också, där AFC skulle ha haft straff. Vi återkommer till den matchen, och det var också en hans situation som inte blev straff. Så att uppenbarligen är det ju då att reglerna har ändrats, men det är ju ingen fortfarande som vet hur de ska tillämpa de här reglerna. En grej bara kort där innan du hugger på nästa grej i den här matchen, det är ju Batanero som verkar ha fått några jävla, du vet, nya batterier i sig. Han är ju så otroligt mycket bättre på stund Tony Gustafsson än han har varit på hela säsongen innan.
Ja, han behöver väl kanske en sån här motivational speech då eller någonting.
Ja, riktigt.
Översatt spanska, jag har ingen aning. Uh-huh. Men han är ju en som kliver fram numera tillsammans med Juanjo Cercoles där på mitten. Och även, jag tycker Jonathan Tamimi är bra i den här matchen.
Ja.
Tamimi som förra året gjorde 7 ass från sin högerback och även 1 mål. Och nu i år bara stått för 1 ass. Men det är ändå kul att se att det är liksom... I förra matchen är det Carlos Gracia och spanjorerna. I den här matchen är det Batanero och Cercoles igen som kliver fram. Det är liksom de som var bra förra året, det är de som leder vägen nu för Sundsvall. Och det är det man behöver göra. Men 2-1 målet, vilken bjudning av,
ja, den ska han ju ta
först
bort.
Daniel Jarl då igen.
Mm.
Passningen på avspark, vad är det? Rätt på Sundsvallspelare liksom.
Mm.
Ut till Dari som tar skott. Och Lukas Jonsson i Sirius målet tappar ut den, liksom, stöter ju inte ut den till någon, utan tappar ut den, ser ut som, till Tobias Eriksson som gör mål. Det är ju för dåligt. Lukas Jonsson som har varit bra i matchen, gjort några fina räddningar. Speciellt på Peter Wilson som borde kanske gjort några mål i den här matchen. Men vi vet ju alla som följt Peter Wilson att som han bränner lägen, det är helt otroligt. Även fast han är bra i spelet sådär idag, så är det ju som tidigare. Han gör inte mål. Även Sundsvalls målvakt David Mitton Nilsson är ju bra matchen igenom också, ska sägas, tycker jag.
Så är det, han är ju från lån, vi kan ta Silly på den grejen då. Han är ju på lån från Norrköping, men säger nu att det kan bli en fortsättning med Sundsvall. Och säger så här: jag vill spela på en så hög nivå som möjligt, och för min del är det väl allsvenskan. Han trivs jättebra. Vi har inte pratat om vi i nuet, men vi ska lösa det här först, det vill säga kontraktet, antar jag. Så får vi se sen.
Ska jag kolla lite snabbt bara vad Sirius har kvar här? De har Helsingborg hemma, Östersund borta, AFC borta och Kalmar hemma.
Det är ju liksom bottenlagen. Enkelt spelschema, ja.
Ja, om man jämför dem med Sundsvall.
Mm. Men å andra sidan är ju Sundsvall i ett momentum i allra högsta grad just nu. Ska bli skit...
Vilket Sirius inte är.
Nej, det är det minsta.
Herregud,
man kan
säga. Alltså.
De kommer få kriga trots att det är då på pappret lättare.
Ja, men 3 raka torsk liksom. Det är alldeles för dåligt just nu. Och jag vet inte vad Rydström och Mirza Jelicak ihop med Petter Hansson ska koka ihop där. Men det är någonting som behövs göras, för det ser inte bra ut. De står på 22 poäng.
Mm. Vi lämnar Sundsvall och Tony Tygen Gustafsson och tar oss till Borås och Thelin. Och dags för en... ja, vad ska vi säga? Vi behöver inte återupprätta Thelin. Han kan väl göra det alldeles själv. Men det har sett lite bättre ut på sistone. Och 1-1. Och du plockar fram en intressant statistik igår medan vi satt och kollade på matchen, att Elfsborg faktiskt bara förlorat 2 matcher på hemmaplan. Och det är ju mot, vad var det, Djurgården och Malmö, va?
Ja, men så är det ju. Så att de har ju varit bra hemma och bara förlorat mot de 2 lagen som ligger i topp. Så det var ju, för mig är det ingen skräll att man plockar poäng i den här matchen. Lite så här kanske innan match när man ser vilka som ställer upp i backlinjen. Det är liksom nya unga mittbacksparet Okomo och Henriksson. Okomo som var jättebra i matchen, tycker jag faktiskt. Och då tänker man så här, det här ska ju liksom Sigtorsson och Goitom lätt plocka ner. Det är liksom 2 juniorer mot 2 seniora spelare som har spelat i La Liga. Och ja, men Sigtorsson har ju varit i Frankrike och sådär. Så att det är ju 2 yngre mot 2 äldre. Och då tänker man att det här är, ja, men det här ska ju vara plockpotatis egentligen för AIK. Men det är det inte, utan jag tycker att de visade det bra i Simor-studien att Sigtorsson och Goitom ofta var utanför straffområdet där de ville komma och möta hela tiden.
Ja, klassiker.
Istället för att vara i straffområdet och vara tunga och jobbiga mot de här 2 mittbackarna.
Men då är det ju de andra i laget som måste ha större ansvar. De måste ha en spelare som kan ju ta det jobbet så att de här 2 slipper ta det.
Nej, men det tycker jag inte heller, utan jag tycker de ska vara där inne. För att hade de bara varit där inne så hade liksom de kunnat spela sitt spel som AIK har. Att de vill liksom vara tunga, trycka ner motståndaren och vara farliga i straffområdet. Vilket de stundtals inte är. Tittar man också på AIKs startelva så är den liksom, jag tror att det var vår gode vän, vad heter han, kommentatorn, Åke Unger, som pratade om att det var AIKs startelva var strax under 30 år i snitt. Och då blir man så här lite orolig. Det tycker jag att så här, den här matchen slutar i 1-1 och AIK kan bli nerputtade på fjärde plats i allsvenskan.
Då är man inte på Europaplats längre.
Nej, man kan ju få någon form av extra Europaplats om något av lagen skulle vinna kuppen nästa år ovanför när man själv vinner kuppen. Men skulle man missa kuppen eller Europaplats i år och bli sämst i Stockholm och åkt ur Europaspelet här, så ser det rätt mörkt ut för AIK. Man har ju ändå en trupp som är ålderstigen. Det är väldigt få spelare som man kan få in pengar för. Det är liksom Linnér, det är Stefanelli som man har hoppats på, som man investerat tungt i. Det är Bilal Husseini som någonstans är ja, men den unga kärnan, och även Sakko Yllätupa. Men ingen av de här har ju riktigt fått chansen förutom Linnér. Alla andra är på bänken eller liksom utlånade till Chile som Stefanelli är. Så att vad är AIKs nästa steg? Man sitter liksom på tunga kontrakt som är på väg ut. Det är Goitom som troligtvis står för länge. Det är Tarik El-Ounoussi och det är Obasi framåt. Jag tycker att så här har man, antingen så väljer man att se det som någonting jobbigt att AIK blöder pengar, att de inte tog sig vidare i Europa, fick inte in några pengar där. Eller så ser man det som en utmaning och som en möjlighet att kunna föryngra truppen till nästa år. Så att det var ju mycket som stod på spel inför den här matchen. Om vi ska hoppa in där i själva matchen också, så tycker jag att det märks att AIK någonstans liksom känner att den här matchen måste vinna. De är inte lika låga som de brukar vara, som de har varit de senaste matcherna, utan de går ut mycket högre i sin press. Båda lagen bjuder upp till spel. Även fast det är liksom det står 0-0 ganska länge, så är det rätt så fartfyllt. Det är en hel del slarv såklart, men ändå underhållande match. I början så har AIK första kvarten, sen så kommer Elfsborg bra, har AIK i brygga. De har ett skott ribban på en hörn, efter en hörna, men det är liksom ingen utdelning, det är lite för dålig kvalitet. Och i andra halvlek så går ju AIK ut och är betydligt bättre. Jag vet inte om Norling körde någon hårtork eller något motivational speech där i paus, men man trycker verkligen ner Elfsborg och man får utdelning i 75 minuten när Henok Goitom sätter 0-1 och där Jesper Karlsson upphäver offsiden. Så den bjuder man ju på från Elfsborgs sida. Men det ju, går inte många minuter förrän AIK bjuder tillbaka. Det är Levi som sätter 1-1 efter att den studsar bollen lite fram och tillbaka. Och han får raka in den. Och man känner så här att det här, man kan prata mycket om liksom tunga poängtapp, men det här var nog extra tungt för AIK. I stora delar av matchen tycker jag att det är liksom Per Karlsson som defensivt räddar upp AIK. Man har ju Karel Metz avstängd. En Panos Dimitriadis som inte alls är i form. Så jag tycker att Per Karlsson, jag skrev den så här, världens bästa Karlsson mot Elfsborg kändes som ett tag där.
Men jag får bara, det är värt att notera tycker jag, det är ju det här med att man har inga marginaler längre på AIK. Tidigare man har haft marginaler och sett tryggare ut. Det är som också noterade igår att ena matchen får man straff och med sig 3 poäng. Andra matchen får man får de inte med sig så att säga en straff och tappar poäng. Mm. Så att det är liksom, de har inga marginaler de spelar med. Och dessutom så känns det som alltså om AIK inte längre kan vinna på det sätt AIK brukar vinna, att de brukar inte liksom göra mål i 75 och tappa det, utan brukar ju ta det då. Underbar, bara en liten detalj innan vi går vidare där på matchen, då det är ju när Levi gör det, att han springer in i mål och hämtar bollen.
Ja, ja.
För att nu ska ju Elfsborg vända och vinna där.
Ja, ja, 100%.
Ja, vilket då ger AIK faktiskt några sekunder extra, och Goitom är ju nära att göra 2-1 AIK ska sägas på slutet. Men de,
ja,
det
är ju verkligen AIK som ändå går för efteråt. Och Tim Rönning är ju bra i mål, det måste man säga. Han gjorde det väldigt bra mot Häcken. Han gör det väldigt bra här mot AIK också. Och
han är sjukt bra.
Ja, det är ju faktiskt otroligt att AIK inte, tycker jag, gör mål där i slutet. För att man trycker verkligen på. Man ska ju också ha en straff. Saletros blir dragen i byxan. Mm. Ser ut som att Strand sparkar lite på benet också, så att när han drar samtidigt som han sparkar, Strand är ju en stundtals en usel försvarsspelare måste jag ändå säga. Han har väl typ såhär 9-10 gula den här säsongen. Spelar ovårdat som fan ibland. Och Saletos går i backen, tar sig för benet. Jag tror det är därför domaren inte liksom tar straffen, för man ser en liten liksom dragning i byxan, men ja, det är inte där problemet ligger för AIK, utan det är fortsatt offensiven. För man skapar liksom inte tillräckligt många heta chanser för att slå Elfsborg. Det är mest Goitom framåt som är liksom bra. Det är liksom inte det här, det är inte det tunga AIK där både Sigthorsson och Goitom jobbar bra ihop i straffområdet. Hade man gjort det, så tror jag att man hade tryckt ner och slagit Elfsborg. Jag tycker ändå dock att AIK gör en av sina bättre matcher, att man går högre, man är högre i press och man vill verkligen liksom föra matchen mycket mer än vad man tidigare sett. Men Norling höll ju inte med. Han tyckte att insatsen var så där och var besviken såklart.
Ja, men jag håller nog med Norling där. Jag tycker inte att de gör en av sina bättre matcher om man bara får 1-1 borta mot Elfsborg.
Nej, men resultatmässigt såklart inte.
Nej, men det är det enda som det är, framförallt för AIK. Det är
spelmässigt
enda
som menar jag.
Nej, jag håller inte med.
Spelmässigt var det inte bättre. Du tycker det är bättre när de ligger defensivt?
Ja, om man vinner med 1-0 då så är ju det bättre. Och framförallt för en klubb som AIK, det vet ju du också. Det är ju bara resultat som räknas. Det är ju skitsamma,
ja,
hur fan det ser ut. Men en grej som jag har
Men jag tycker att såhär, spelmässigt så har det ju inte sett, det har vi pratat mycket om, spelmässigt har det ju inte sett bra ut här under hösten.
Nej.
Men de har lyckats få med sig poäng på grund av någon straff här och där och så vidare. Men när det väl ser bra spelmässigt ut så får de inte med sig den straffen.
Nej.
Så att det är lite skillnad. Men jag tycker att var inte AIKs anfallsspel mycket, mycket bättre än när Tarik Elmosi spelade på topp i våras? När han har gjort 10 mål här i år. Nu har han inte gjort mål sedan i våras typ. Och det känns som att man saknar hans djupledsspel. Det känns som att AIK saknar någon som drar ner motståndaren. Nu har man bara 2 tunga anfallare som vill möta. Jag fattar att man vill spela med Sigthorsson på topp, för han är den liksom anfallaren som sitter på ett långt kontrakt och de andra går ut, och han är en bra spelare, men han gör ju inte målen.
Nej.
Det räcker ju, du kan vara jätteduktig anfallare och sådär, men han gör ju inte målen.
Nej,
sätt honom på topp tycker jag, Tarik Elounoussi istället, och så får du liksom ta in en Bilal Hussein på mittfältet, så du börjar, eller Sakho Ylätupa, så du börjar spela in de här unga spelarna. För annars så jag ser inte riktigt liksom AIKs tydliga plan här.
En grej som jag tycker är märklig också, det är, att jag tycker att det finns en känsla av att glöden har falnat hos AIK. Jag tänkte att den skulle på något sätt få ny fyr efter seger mot Häcken exempelvis. Men jag tycker inte att de har en tillräcklig glöd, en tillräcklig hunger. Jag tycker inte man ser det, jag tycker inte de bevisar det. Och det skulle såklart ingen erkänna under tortyr. För det gör man inte. Men det är svårt att snacka bort den här typen av 1-1-matcher. Men bara att det liksom straffar hit och dit, det känns som att man inte riktigt till 110% är där.
Men det kan man ju se på lag som åker ur Europa. Det har vi sett förut, att man tappar efter det. Man går så otroligt fokuserad in på Europa. Man pratar om det från hela klubben, allt från Björn Westström till Jens till Andersson till Rickard Norling ner till spelarna, att det är Europa som gäller. Och sen tappar man det, och då är det klart att glöden kanske falnar lite. Man känner att så här, nu håller man på att tappa SM-guldet också.
Men nu håller man kanske till och med på att tappa Europaplatsen.
Ja, men exakt, skruvar ner någon procent så kommer de andra lagen bakifrån och gör det riktigt bra. Då blir det där. Jag tycker att man såg det i derbyt också mot Hammarby. Man saknar liksom en Daniel Sundgren. Man saknar det där riktiga AIK-hjärtat som bultar, och han gjorde det ju fantastiskt bra från sin högerback. Robin Lundström är jättebra, men han har inte det där att han kan få igång hela Friends Arena, utan som Sundgren kunde göra. Jag tycker också man saknar, om man kollar på liksom förra året, en Alexander Milosevic, också ett enormt AIK-hjärta. Otroligt bra fotbollsspelare, fina fötter och bra defensivspelare. Nu har man Panos Dimitriadis, inte alls samma kvalitet. Man har ibland Daniel Granli, inte alls samma kvalitet. Den enda som man ersatt riktigt är ju Karol Metz, som är ett steg framåt tycker jag från Robin Jansson förra året, även fast Robin Jansson var bra. Så att det finns frågetecken i det här AIK som Björn Westerström behöver reda ut. Och man måste någonstans tänka, kommer du ihåg i somras han sa till oss att sportsresultat går före utveckling just nu. Det är därför Sakko Ulliotupa inte får spela till exempel. Det är därför Bilal Hussein ofta får starta på bänken, utan man spelar med det bästa laget. Man kanske behöver kolla på utveckling nu. Eller?
Så är det ju, när det gäller utvecklingen möjligen då, det vet jag inte, men Björn Westerström säger om Obasi, som har ju varit på väg bort, skadad, borta, missar säsongen, men säger att han mycket väl kan få ett nytt kontrakt med AIK. Han sitter på ett utgående nu, men att han kan bli kvar. Vad tycker du om det snabbt?
Nej, jag tycker det är helt fel, utan jag tycker att man ska satsa på yngre, bra förmågor som är säljbara och som passar in och som han är överens med Norling om. För att kolla på Stefanelli till exempel. Där värmer man honom, dyraste värmningen någonsin i AIKs historia. Man ger honom chansen, han gör mål. Sen så helt plötsligt passar han inte in i Norlings spel. Han hamnar i frysboxen, blir utlånad till Sypen, nu Chile. Alltså det är ju pengar som man bara, det är Isak-pengar, miljoner som man kastar bort tycker jag. Ha tålamod, satsa på en ung spelare som du sen kan sälja vidare och bygga ekonomi på. Jag tycker att Obasi är inte rätt då, för han kommer bara stundtals upp i det där glimrande spelet som vi vet alla att han har i sig. Det är inte tillräckligt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sedan har vi även Falkenberg IFK Norrköping, apropå ett lag som trummar på nu. Norrköping fortsätter att vinna hur enkelt som helst, vinner 2-0 borta. De fortsätter liksom med det, och de fortsätter framförallt kanske, vilket jag envisas med och imponeras ännu mer av, det är att man vägrar släppa in mål överhuvudtaget i stort sett. Ja. Hade säsongen fortsatt till advent hade Norrköping vunnit det där. De spelar just nu Sveriges bästa fotboll, i Sveriges bästa lag just nu. Nu hade man ju en dålig vår.
Ja, det kanske de inte är. Men
ja,
förlorar ju mot Malmö borta, så det håller jag inte riktigt med om. Du säger att Malmö och Djurgården är snäppet.
Men det är hur de vinner. Det är 4-0, det är 3-0, det är 2-0. Och man är aldrig orolig när de spelar.
Absolut så. Men titta, när de möter Malmö borta, då vinner de ju inte.
Nej,
då,
det är en poäng.
Nej, så att det tycker jag. Mot de bättre lagen, absolut. Så klarar man väl inte av det där. De gjorde det mot Hammarby visserligen, men mot Malmö, ett absolut toppkonkurrens.
Ja, slått AIK så,
absolut. Så jag tycker inte att man kan säga att de är bäst, men de är klart där uppe. Så är det. Och i den här matchen känner man så här att första halvlek, så det står ju bara 1-0. Det skrabb ju målet 38, men man bara satt ju bara och väntade på att målet skulle komma. Sead Haksabanovic, skrabb, Nyman, alla är i jättebra form. Och de stundtals så spelar de liksom kvadraten runt och i Falkenbergs straffområde. Falkenberg, ja, de får det tungt alltså. De får det riktigt tungt.
Men det är intressant det du säger på hur de spelar in i kvadraten i motståndarnas straffområde. För det gjorde de ju även mot Örebro, det gjorde de i allra högsta gång mot AFC med. Och de gör det fantastiskt bra. Det är ju också intressant att man då ändå, man gör det här, trots att man alla vet man har tappat sin målskytt och fixgärna Jordan Larsson. Det är ju ingen som saknar Jordan Larsson. Möjligen kanske då, om man, som du är inne på också, när man möter något bättre lag, så kan man faktiskt inte, då har man inte riktigt råd att missa så mycket. Då måste man sätta lite fler chanser, eller sätta sina chanser så man inte får lika många. Så det ska bli kul att se när Norrköping får motståndare på de 3, 4, 5 bästa lagen igen då, för att se exakt hur jävla bra de är. Jag tror att de är precis så bra som jag säger. Men som du också är inne på, då krävs det kanske något bättre motstånd för att avgöra den saken. Grymma är de hur som helst.
Ja, de står ju nu på 49 poäng och det är 56 på ledarna Djurgården och Malmö, och Djurgården kan ju gå på 59, så det är ju liksom 10 poäng upp om Djurgården vinner ikväll, annars är det 7 poäng upp, och det är ju såklart för långt då med 4 matcher bara kvar. Men såklart man måste ta av hatten, kepsen för Norrköpings spel just nu. Andra halvlek så städar de bara av matchen. Man får en straff som Totte Nyman slår in, men det är liksom genomgående bra insatser. Förutom de vi har nämnt så är ju fortsatt Gudmundur Torarinsson jättebra. Andreas Blomqvist också jättebra nu när Simon Tern, var i hand förresten? Är han skadad eller?
Ja. Du fångade du mig på den skadade sängkanten eller pottkanten?
Ja, men jag har tänkt på det.
Jag vet inte riktigt vad
han måste vara skadad. Gerson också jättebra, och mittbackarna kul också igår att få se att vår gubbe Kastegren fick komma in. Ja. Jag älskar Kastegren.
Han kommit in relativt mycket ändå under
säsongen. Ja, men det har han verkligen gjort, så att även Filip Dagerstål fortsätter att gå från klarhet till klarhet. Och det här 3-4-3 med wingbacks på Gerson och Torarinsson ser faktiskt riktigt intressant ut, Norrköping.
Vad som gäller då med varför en viss förklaring möjligen för att Sead Haksabanovic har varit så otroligt bra de sista omgångarna, det är ju därför naturligtvis att han är en jävligt bra fotbollsspelare, men också att enligt uppgifter så har Fiorentina scoutat Haksabanovic, och inte bara en gång utan 3 gånger de 3 senaste matcherna där, och jag vet inte om den här igår var med på den.
Har de kollat på rätt matcher?
Det har de ju gjort, ja. Ju. Så får vi väl se. Sen är det ju också, han tillhör väl fortfarande West Ham, va?
Ja, så är det. Man har väl kollat om man kan få köpa loss honom, men det ska ju kosta 20 miljoner.
Mm.
Och det är ju alldeles för mycket för Norrköping. Det har man ju inte råd med. Eller hur? Man har ju pengarna,
ja,
det ska sägas.
Men inte att lägga på en spelare där som alla vet egentligen, törs man säga det, att han har kommit till Sverige för att vända liksom. Han vill ju ut igen såklart.
Ja, det är om man skulle köpa honom och sen sälja honom för mer än 20 miljoner. För jag tycker att han är värd mycket mer än 20 miljoner.
Det är
han är ju född 99, så han är ju bara 20 bast. Så att hitta någon sån lösning också. Vad tycker du? Ska han gå till Fiorentina?
Ja, Fiorentina. Alltså, han skulle ju passa utmärkt i den italienska fotbollen. Men då ska man ju vara jävligt medveten om att det är många, många steg upp från all respekt IFK Norrköping till Fiorentina totalt. Som ju slog Milan igår borta med 3-1 förut. Så att det är ett stort jävla steg.
Var det första
steg.
Vinsten i år eller?
Nej, andra, de slog Sampdoria också. Det var däremot den första på typ 10 år. Men, men de är ju ett bra, de är, har ju något på gång där under Montella. Så det är ju ett stort kliv i så fall. Men ja, det är ju...
känns så.
Va?
Vicenzo.
Vicenzo,
ja.
Ja. Lilla flygplanen.
Fan, vad fin han var.
Ja, stod han igen. Men det ska bli kul att se vad som händer med Aksabanovic och Norrköping och spelare och också som lämnar. Någon som också varit på väg bort plötsligt dök upp i en jävla artikel från Sportbladet. En Niva träffade Settinkaja, va?
Hassan Settinkaja, stämmer.
Ja, sörade lite grann där om att Jens Gustafsson plötsligt...
Nej, men han är ju rolig, Hassan Settinkaja, tycker jag. För att han säger ju verkligen vad han tycker och tänker i alla situationer. Om man inte ena gången sågar landslagsledningen för att de inte har någon spelidé, så kommer han in på allsvenskan. För han fortfarande är en fot i Sverige, fast han lämnade Sverige för 10 år sedan. Och en riktig globetrotter. Så säger han att han vill ta en svensk tränare upp på världsnivå. Mm. Det är ett av hans kommande projekt, och att han kommer jobba för det. Och det finns en tränare i Allsvenskan som jag ser rätt saker i, som har det som krävs för en högre nivå. Och då frågar ju Niva vem.
Ja, det är klart.
Då är det Jens Gustafsson.
Jaha. Jag kanske ska höra av mig till honom och berätta att han kan bli vår största tränare sen Svennis, säger Settinkaja.
Älskar det. Då vet man, alltså, har Settinkaja ett mål, då kommer han ju lösa det.
Ja.
Undrar vad Jens tycker om det.
Ja, jag tror att Jens Gustafsson är ju är väl den människan på du vet, den här sidan västvärlden som har mest bly i fötterna. Så jävla stadgad på jorden han är. Alltså, han kommer ju inte lyfta för det här.
Nej.
Han står ju stadig i den norrköpiska. Han är ju från, du vet.
Ja. För alla skulle säga så också att Settinkaja är ju omdebatterad. Det är inte alla som gillar honom och hans metoder och sådär.
Nej.
Men det här är en väldigt bra intervju gjord av Erik Niva som man bör gå in och läsa på Sportbladet.
Vi får se hur det blir. Jag hoppas han blir kvar i svensk fotboll ett tag till, Jens Gustafsson. Ja.
Finns det en anledning varför Malmö har honom på listan på högt upp på ersättare till Ove Rössler?
Ja, vi tar oss in på Malmö och Ove Rössler som börjar sjunga i efter... Ja,
han har tagit något eller?
Nej, men jag tror att du vet, de säger ju alltid i Malmö att de känner ingen press någon gång och sådär. Men man märker ju att han ljuger när han säger det. För när pressen släpper så kan han inte låta bli att visa att pressen släpper.
Ja, ska vi klippa in det?
Ja,
25
för er som inte missar, för er som missar det här. Det är jätteförvirrat, jättekonstigt. Men också fullständigt självklart när Rössler tappar det i sändning.
An important win I would like to stress. An important win for your team. What do you say about 1-0 against AFC?
Jävligt viktigt.
Okej, jag förstår det.
Mycket bra.
Fortsätt. Just keep going.
Fortsätt. Hela vägen.
Ove.
Och de kör ju den stilen i Malmö mycket, att de inte är under press och att det liksom är lugn och ro och sådär. Men till den här matchen, Malmö flyger upp till Eskilstuna en dag innan på lördagen för att samla ihop sig. Man har med Marcus Rosenberg som inte verkar speciellt intresserad av att följa med, men han är med, men han är bänkad. Och man kör en så kallad turnover, som man säger i Italien, alltså att man Dahlin skadad målvakt.
Säger man det på engelska,
ja,
också?
Turnover.
Varför gör man det?
Ja, man försöker
dålig
vara...
engelska.
Ja, men man kan ju bara dålig engelska. Finns ju inget annat än dålig engelska i Italien, det vet du. Men det är en turnover, så att man bänkar spelare. Riks är avstängd. Han tog ett gult för att han hyschade åt Helsingborg-publiken, så han slapp Eskilstuna. Dahlin skadad.
Förstår man ju.
Det förstår man.
Har du varit i Eskilstuna?
Ja, oja. Jag har varit uppträtt flera gånger. Det är ingen sådär jättemunter stad.
Den är ju mysig vid vattnet. Sen är det inte så mycket mer.
Ja, domkyrkan är ju vattnet där, ja. Är fin. Och sen så har de några sköna ställen bakom där. Jag såg Tåström.
Men resten är ju...
Ja, sådär.
Ja. Tuna Towers. Såg det att det var en AIK-are i...
Ja, men det var ju exakt. I en jävla hoodie. För man ser ju AFC-klacken. De är en 10 pers. Och en av dem... Stor kille,
ja.
Kan man säga. I hoodie, AIK-hoodie,
ja.
Och han rörde sig upp och ner.
Och så såg jag någon annan bild på läktaren. Var det någon som satt i AIK-tröja också? Och AFC-halsduk över sig.
En annan?
Ja, det var någon annan på ett bild på Twitter. Jag undrar om det var samma match.
Men vad är det för... Är det AIK-are som bor i Eskilstuna? Jag tänker, jag kan hålla på Eskilstuna också lite, för jag bor här. Eller vad fan?
Och gå... Nej, men det...
Ja, jag är förvirrad.
Han kan inte varit helt 100.
Full eller?
Någonting,
ja,
var det. Man går väl inte en AIK-tröja och ställer sig i AFC-klacken?
Nej,
Tuna Towers.
Söndagshyllorna är ju fina.
Nej, för fan.
Men så var det i alla fall. Och då kan man ju säga så här, apropå Rössler då, det jag skulle komma in till, att Han bänkar spelare och de ska ju, de gör ju det för att de ska varva, och det är många matcher som kommer, alla vet, det är ju Europa League och Köpenhamn och Blåvitt snart och allt sånt där. Men de spelar inte speciellt bra, och då undrar man ju, det här är ju den truppen som ska vara bäst i Sverige i särklass, och de spelare som kommer in ska ju göra det bra då, men det ser stabbigt ut i första halvlek helt enkelt. Det är inte bra alls. Molins inte riktigt där.
Det ser stabbigt ut hela matchen tycker jag.
Ja, det ser, jo precis. Men de får ändå lite utdelning när han då gör byterna efter 60. Där han kastar in Bachirou och Rosenberg då. Som ser ut som att han precis har vaknat ur en sovsäck och kommer ut ur tält. Och plötsligt tänker, fan ska jag spela den här jävla matchen? Och det ska han ju. Och så går han in då, så går de in, och så gör de ju mål i slutet där då. Hyfsat snyggt. Och vinner ändå med
Christiansen på nick.
Ja, det såg man ju inte komma.
Här måste vi ändå dra lite Christiansen stats,
ja.
Som jag snott från Twitter. Jag kommer inte ihåg vem det var. Hansson någonting. Någon av Malmö twittrare. Christiansen 2019. Det här är hans mål då. 2-1 mot Elfsborg, minut 62, vinst. 1-0 mot Kalmar FF, minut 74, vinst. 2-1 mot Giffarna, minut 77, vinst. 2-1 mot ÖSK, minut 68, vinst. 1-0 mot AFC nu då, minut 82, vinst. Ja, det säger ju ändå en hel del. Ja. Lägg till att han var Malmös enda målskytt i oavgjorda matchen mot Sirius och Häcken, och en assist till 0-1 mot Djurgården.
Ja.
Är det här årets MVP, Christiansen?
Ja, men det är redan innan man såg den här statistiken med avgörande poängbärande mål, så är han väl naturligtvis en av de två, tre som är, alltså det har vi ju deklarerat.
Nu, och nu möter man FCK på torsdag och sen Blåvitt på söndag.
Ja.
Christiansen är ju, han är den enda, känns som, av de där som kan spela alla matcherna.
Ja.
Han är den som spelar mest.
Och som verkar tycka det är rätt kul att även spela inför 300 pers eller vad de har där på SVT.
Han älskar ju spela fotboll.
Ja. Han håller ju också då, apropå det du hörde om Rössler innan där, han sa också efter matchen att vi blir aldrig stressade.
Eller?
Ja, det är klart de blir. Men de gör det hyfsat bra, så vi ska nog ge en så kallad brandgul fjäder i den hatten. De står emot rätt bra.
Ska ju säga det att Malmö kanske ska ha en straff i första halvlek när de drar i Molins tröja när de vill ha den.
Ja.
Men att AFC också ska ha en straff i andra halvlek.
Det var det vi pratade om innan. Alltså Hansa. Den är solklar. Ja. Den är solklar. Jag fattar fan inte hur han kan missa den, för han håller armen långt, långt ut. Den ska inte vara där. Bollen träffar klockrent på handen.
Trots att domaren står här och visar att han har den in till kroppen, så ja. Hade han inte det. Nej. Men det är... Där är det igen, 1-1 i odömda straffar.
Men det är bara i den här världen som man kommer undan med att två fel blir ett rätt. Det, är ju inte, det blir ju inte mer rätt, som Poja är inne på. Okej, det är, visst, de dömer fel åt båda lag. Det gör ju inte saken bättre.
Nej, det är riktigt. Men ja, det är där vi är. Det är inte mycket mer än det.
Det här tror jag kan vara den brandgula spiken, om man nu pratade om brandgula fjädrar sist i den så kallade kistan. AFC som blev jumbo efter att fick storstryk av Norrköping sist gör nu då en riktigt bra match med AFC mått mot Malmö, förlorar igen ändå, och då är det jävligt tungt,
ja,
att vända den skiten alltså. Så är det. Vi pratade Nalic lite, som ju, de hade ett fint reportage om i Simor för övrigt igår inför matchen. Han är utlånad från Malmö till AFC och gjorde väl, var väl helt okej igår. Kan nu få chansen i Malmö igen. Han är väl den i AFC. Du bör väl såklart, åker AFC ut så kommer han väl återgå till Malmö. Det är ju min halvtaskiga teori.
Ja, eller bli utlånad till en annan klubb, beroende på. Men han har ju visat tillräckligt igår för att han ska få chansen i Malmö FF, tycker jag. Jag tycker att Malmö någonstans också behöver lyfta in sina yngre spelare lite oftare. Man behöver ge Gall chansen lite oftare.
Man lånar även, ut lite
lättvindigt
eller?
Nej, Nalic var bra. Men ja, jag tycker att Gall kanske skulle få fler chanser i år. Jag tycker Strandberg, som vi har snackat om. Jag tycker även Rakip.
För Antonsson gör ju inte många människor lyckliga.
Nej, men så är det ju. Och man kan ju inte klaga på mittfältet liksom. Det är ju svårt att säga att Gall ska in där. Och det är ju Rakip också, när man har Bachirou, Traustason och ja, Levicki kan ju också spela där, och sen då Anders Christiansen. Det är ju svårt att ta plats där. Jag fattar det när man som Malmö ska liksom ha resultat hela tiden.
Levicki,
men i vissa
igår
matcher på hemmaplan, ger de här unga spelarna tid. Du behöver inte alltid spela de andra, utan
Levicki var bra igår.
Ja, men Levicki är alltid bra.
Ja.
Vad heter hans mamma?
Sara.
Kiki Levicki.
Gör det på riktigt? Ja, det har vi pratat om, va? Det är Kiki Levicki för fan. Det är ju underbart.
Ja.
Men bara kort igenom Rössle då, som jag har känt har varit en sån här halvpsykotisk bakfull vaktmästare på en högstadieskola som trakasserar folk.
Ja.
Det är han ju inte.
Nej, nej.
Såklart, men det är alla, ni fattar vad jag menar. Men jag fick, när jag såg honom, dels när han tappade, när han sa att han inte var nervös innan och man märkte efteråt att det hade du visst varit Rössler, så säger han också en del intressanta saker om matchen. Han har en väldigt tydlig och klar bild över lagets både styrkor och svagheter under matchen. Sen kan man välja vad man då tycker om, är det rätt att göra en turnover och sen inte lyckas och är det fel, eller gör han då coachmässigt rätt som faktiskt ser att det inte funkar och byter in. Det beror på vilket håll man kommer ifrån. Men att det där är såklart, och det fattar man. Det är ju, men det var kul att se och märka även medialt att han har en något varmare, generösare och lite så här halvtappad sida.
Ja.
Man gillar folk som tappar det.
Ja, ja, verkligen.
Ja.
Så alla... Snart kommer ju det där topplocket bara sprängas, tror jag.
Ja,
i match någon gång.
Ja,
för de går ju in i ett lite tuffare schema, det måste man ändå säga.
Han känner ju ingen press, han kommer ju inte, topplock går ju inte på folk som inte känner press.
Nej, men vadå, som jag sa, man möter ju liksom FCK, det är ju inte
match, den, det är alltså.
Ja, det är inte den lättaste matchen.
Broderbyt.
Ja, på torsdag.
Broderbyt.
Ja, ja, fantastiskt. 21-0-0. Kommer säkert vara lite kallt, kommer säkert regna och blåsa som fan där nere i Malmö.
Det hoppas man.
Och sen så då Göteborg på söndag igen. Två stormatcher här. Det är klart att han kommer tappa det. Man hoppas att det är det. Sen är det ju det där jävla landslagsuppehållet. Fan vad jag svär idag. Men det är ändå, ja,
sluta,
förlåt.
Sluta med det.
Sen är det ju den 20 oktober möter man ju Hammarby på Tele2. Det blir en jävla match det.
Ja, nu svor du igen.
Och sen så möter man Lugano hemma innan man tar emot AIK hemma.
Ja, det är schemat.
Så att nu, ja, det här schemat.
Jag känner ingen press, Rössle. Vi tar oss till matcherna ikväll då, för de är ju ett antal och de är ju viktiga och betydelsefulla av många, många, många olika anledningar. Ikväll klockan 19, Östersund-Djurgården. Östersund som ju faller som en sten i mörkt vatten, och frågan är ju, kan man hejda det fallet? Och då får man just nu då tabellens ihop med Malmö bästa lag, och... man känner ju sig aldrig orolig när Djurgården spelar. Många har suttit och väntat på att nu kommer fallet, nu börjar man tappa, nu kommer det sätta sig över på dem. Men det verkar inte hända helt enkelt. Djurgården kommer vara med ända in i kaklet. Det är väl en hyfsat rimlig teori.
Men det är ju det som är så orimligt egentligen, att de har på något sätt, trots att de har legat rätta nu ett tag, att de har smugit med också. För att det är ingen som tror att de ska hålla. Så är det ju verkligen.
Nej, men det är därför jag säger det nu, att vi måste räkna. De kommer ju hålla. De kommer ju vara med hela vägen. Tror du inte det?
Ja, det är klart att alla de lagen, fyra lagen som ligger i topp nu kommer vara med och slåss om SM-guldet hela vägen in.
Mm.
Det kommer avgöras i sista omgången, det är jag helt övertygad om.
Just det. I den här matchen som är avgörs i sista omgången.
Ja, fantastiskt.
Det är inte alla ligor som gör kanske.
Nej, det är det verkligen inte. I den här matchen så tycker jag att man ska spela Curtis Edwards också, den för detta Östersunds
sådana kryddor gillar man ju.
Ja. Istället för Astrid Ajdarevic. Jag tycker att man ska ha Kujovic på topp istället för Buya Turay.
Mm. Sen är det ju intressant ändå då, mentalt och psykologiskt, även om då Kim och Tolle och alla andra hävdar att det inte kommer spela någon roll. Men nu vet man, Malmö har tagit sig förbi med målskillnad, är det väl, va? AIK tappar. Kommer det påverka uttaget att man spelar på resultat?
Nej, det tror jag inte att det kommer göra. För att de har varit så otroligt bra på att banka in saker. Det har ju Kim och Tolle sagt till oss här, att repetition, det är tur att vi är två stycken, för annars skulle man ju uppfattas som otroligt tjatig. För att varvar är väl vilka som säger vad där. Lagerlöf säger ju också nu idag här att vi skulle leda serien var ingenting man trodde på förhand. Så jag tror att man är ödmjuka inför uppgiften ikväll. Och det har väl varit Djurgårdens melodi hela året. Jobba hårt, göra rätt saker, följa sina principer.
Ja, apropå den grejen att följa sina principer, så är ett ständigt återkommande kapitel i den så kallade fotbollsbibeln det här året. Sverige har ju varit Östersunds dålig ekonomi. Nu kommer det något lugnande besked när det gäller den delen för framförallt spelare och ledare i klubben, som då enligt uppgifter kommer få betalt, få sina löner i tid. Man har varit akut behov av 10 miljoner kronor för att undvika att försätta sig i konkurs. Man har fått in pengar. Det är fortfarande en överhängande kris, men den absolut mest akuta krisen har skjutits något på framtiden, så man har fått in en del pengar och kan betala löner och så. Och det kan man ju tycka är anständigt och fint. Man kan tycka vad man vill om Östersund och det som har pågått, men att spelare och ledare som är i klubben och krigar för laget ska få sina pengar, det känns ju ändå som att det är en hederssak.
Ja, men verkligen.
Så det är bra. Vi har fler matcher ikväll. Det är Helsingborg-Kalmar. Och här har vi då, vi pratade om Torin Gustafsson-effekt. Har inte kommit en lika stor Mellberg-effekt. Men det är den här typen av matcher som Mellberg ska kliva fram. Vi ska komma ihåg, det här är ju hans största tränareventyr. Han har haft BP innan, bara inom situationstecken.
Ja.
Men nu är det ju dags att vinna då mot ett Kalmar som ingen människa blir klok på. Som vinner ena matchen där och sen får styrka hemma mot Sundsvall. Som är förvisso går rätt bra just nu då. Men vad tror du om matchen?
Nej, men ja, det är ju... Känns det inte som att det här är att Mellberg kommer ta det här, eller?
Det är lite grann som känslan är faktiskt. Så då får vi väl på något sätt, om vi hade lägga in våran grej på den här grejen, eller?
Nej, men alltså, de är ju ett starkt hemmalag också. Det måste man ändå nämna. De är ju liksom inget bottenlag när det kommer till hemmaspelet, utan där är de starka.
Mm.
Och Mellberg har ändå visat att att han har någonting på G. De, jag tycker de ska gå tillbaka till sitt 4-4-2 där de är lite bättre. Och de har ju ändå spelare i form som Djigovic till exempel, som Max Svensson, som Moro och Gero. Det gäller bara att de sätter dit bollarna den här gången. Men Kalmar, ja, det är...
obegripligt lag.
Ja, det är faktiskt ett obegripligt lag. Det här gör det helt rätt. Det är väl Nils Fröling som ska vara hela skillnaden i så fall. Vinner man ikväll från Helsingborgs sida så är de på 27 poäng och då kan man ju verkligen andas ut.
Det här är ju, precis. Ja. Men det är lite grann Mellbergs examen ikväll mot Kalmar. Vinner man här så kommer det ju liksom se tryggt och fint ut. Man kan också säga att Helsingborg meddelar på sin officiella hemsida att skadade målvakten Kalle Joelsson, även stått i U21 tror jag för landslaget,
ja,
har förlängt sitt kontrakt till över säsongen 2021.
Han drog i korsbandet.
Just det, och då var det de plockade in han Lindgård, eller vet du.
Ja, exakt. Sen fick ju Ian Pettersson, 16-åringen, stå lite där också. Ja,
så han föddes igår typ.
Ja, men han gjorde det jättebra. Så att, ja, det blir spännande.
På Söder, Malm i Stockholm, där ute efter Skanstullsbron så ligger ju Tele 2.
Ja.
Och dit tar sig Örebro. Ja, jag med. Men det är Hammarby mot Örebro. Och vi har varit inne på det, är värt att notera igen. Vinner Hammarby så petar man ner AIK till fjärde plats och då är AIK inte ens på en Europaplats, och bara det kommer ju få Hammarbyarna att bli glada.
Ja, men så är det ju. Skadedrabbat dock Hammarby som får klara sig utan Johan Wieland. Johan Wieland som attackar jag till podden.
Ja, ja, exakt. Vi var i kontakt med honom i fredags.
Han kommer ju komma här inom någon vecka i alla fall. Någon vecka. Vi får se.
Ja, vi får se. I oktober, som vi säger.
En annan bajare är ju Kindlund som kommer imorgon.
Ja, vad roligt att du är inne på Henrik Kindlund. Ja.
VD i Hammarby.
Exakt, som ska komma hit och just han kommer imorgon redan. Ja. Det blir bra. Nej, men den här är ju en match där alla räknar iskallt med 3 enkla poäng för Hammarby. Örebro har dock, vet jag ju då, snackat en del om utmaningen i att förutom ta så många poäng som möjligt och svenska kuppenplatser och bli bäst av de sämsta lagen på andra halvan, allt det där som alla vet, och komma 8 eller vad det är mot Elfsborg krigar man ju. Så är det ju också att förstöra lite grann för storlagen. Man har ju bland annat Malmö i sista omgången till exempel och sådär. Så att det är ju ett äventyr i sig möjligen lite grann. Hammarby som ju då vid sidan av Malmö, Norrköping, och då du vill ju ha några till.
Ja,
kanske.
Men Hammarby får ju också klara sig utan David Fällman som är skadad. Jeppe Andersen som är avstängd, Wieland som jag sa, och även Aron Johansson som är avstängd. Eller skadad, förlåt.
Ja.
Så att det kommer ju in lite unga spelare på bänken då för Oliver Duvin, Aymar Sheer, Andrea Al-Sanati, Kalle Björklund.
Ah,
det vore ju kul att få se honom spela lite,
Jocke
eller?
Jocke Björklund så.
Ja. Men framåt så har man ju liksom tillbaka Rodic och Kacaniklic i den här matchen. Hoppas att de spelar med Nikola Djurdjic på topp. Det tycker jag att man ska göra. Och så får vi se vem som... det blir väl antagligen då Junior som kamperar med Bojanic på mitten. Så det är ju en riktigt bra startelva. Det är väl bara det enda frågetecknet som man har. Det är ju målvakten Davor Blasevic.
Mm.
Kan Örebro utnyttja det, att det är han som står i mål, ja, då kan de kanske knipa en poäng. Men annars så är det ju risk för en sån här 4-2 match igen, känns som.
Ja, det tror jag att det inte blir så jävla många mål. Örebro har haft svårt sen Strandberg och Rodic försvann att göra mål. Man gjorde ju 3 direkt efter, men sen har man ju gjort ett bara. Man gjorde 2, men man fick ett självmål mot Östersund sist. Så man har svårt att få igång målskyttet. Men det ska bli spännande att se vad
det
man
har
kan
ju
göra.
Inte, det har ju inte Hammarby.
Nej,
det är det jag menar.
Nej, du tänker så. Men då är det nog mer troligt 5-1.
Stå på 60 mål. Ja. Jag slår målrekord om
jag har en känsla att Örebro kan agera magbakterie här och stöka till det lite i tarmsystemet på Hammarby. Alltså. Fan, gå in och kriga till sig en jävla 1-1 på en hörna där i 89-onde. Det kan vara spännande. Vi får se.
Säger du det här bara för att du jobbar för ÖSB?
Nej, men det där att de gärna vill vara med oss och tycker det är kul att spela den här typen av matcher där man påverkar en massa saker och har lite ögonen på sig. För det har man ju inte alltid när man spelar Örebro.
Får Mehmeti spela från start, eller?
Det hoppas jag, för han har varit jävligt bra när han kom in sist.
Ja, men man ska ju annars ha koll på Broberg såklart. Kanske Jake Larsson som vill visa Hammarby.
Exakt, tänkte jag säga det.
Att de gjorde fel som släppte honom där.
Mm.
Tycker även att man ser att man ska spela Kevin Wright. Spännande, ja, spelare.
Han är grym.
Man kommer ju behöva liksom i omställningarna speed där. Man kanske också får tillbaka Martin Lorentzon som kan spela i backlinjen också. Så att...
Bra passningsspelare med.
Ja, verkligen.
Ja, vi ska bli spännande att se den grejen. Vi har en kort grej också på slutet där innan vi rundar av den här veckans måndagsavsnitt. Och det är ju de här spelarna som då enligt Football Transfers är mest värda i Sverige.
Ja.
Och det är ju Simon Tern som toppar.
Ja, 30 miljoner är han värd.
Ja.
Okay. Enligt dem.
Ja.
Och... ihop med Mohamed Tankwich skulle jag säga.
Exakt. Och snäppet under då har vi Christiansen, som alla säger är den bästa. Och sen så möjligen då kanske något överraskande Alexander Fransson, ja det är väl lite konstigt, han är på 22, men 25, lika många som Christiansen. Vet du vem som är värd lika mycket enligt fotbollstransfer?
Ja, Iran Dust.
Det, han är ju för fan inte så bra, eller?
Nej, men det är ju som jag sagt till dig, att det här är ju beroende på ålder och det är väl därifrån man får döma liksom.
Ja, men Siad Haksabanovic är ju inte ens med här. Han är också ung.
Ja.
Ja, förklara det då för fan.
Han har väl inte visat tillräckligt nu?
Det har han väl?
Ja, det är för lite över tid, men det kommer väl.
Okej.
Ja, du är i alla fall arg på den här listan.
Ja, jag tycker den är helt värdelös. Jag fattar fan inget. Jag fattar ju att du som de, de som du använder som benämningar då, men med dem ska ju Siad vara med.
Ja.
Men, och kanske till och med Jake Larsson ska vara med uppe på Alexander Fransson och Iran Dust.
Nej, herregud.
Nej, okej.
Det är ju, jag säger som Maxen, får du 18 miljoner för Jake Larsson, du bara tar det direkt.
Okej.
Får över 10 för Jake Larsson, tar det direkt.
Vi rundar av den här måndagen, det är matcher ikväll som sagt, missa inte dem. Vi är tillbaka på onsdag med ett fullmatat avsnitt, kanske även imorgon med lite sån här skön Instagram-sändning. Efter matcherna ikväll, eller? Har vi lagt ner det, eller? Lovar jag för mycket direktsändning? Som vi
ja,
inte
kommer... det kommer... gör nog.
Ja, okej. Och då kommer ni inte dyka upp någon livesändning.
Men följ... se.
Följ oss ändå på Instagram, för där händer det en massa häftiga, sköna, roliga
omgångs grejer. 11 kommer ut här imorgon.
Om inte annat, bra. Och sen finns vi ju lite överallt annars för sånt, ja.
Skriv lyssnarfrågor till Henrik Kindlund på Instagram, på Twitter eller i vår Facebookgrupp.
Exakt så. Stort tack för att ni har varit med oss. Ta hand om er, ha en fin vecka så länge. Så hörs vi på onsdag igen med ett nytt avsnitt.
Arrivederci.
Arrivederci.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.